Väldigt fint. Imponerad att ni hann så långt som församlingskonfirmander att öva in så mycket drama. Och sen var det då två konfirmander som hade vittnesbörd. En kille och en tjej. Starkt. Och så var det då alla härliga ledarna och de anställda. Och så skulle jag då ner då och ta emot nattvarden som jag gjorde längst ner i kyrkan. Och där hade man då dukat upp då väldigt mycket fika och vindruvor och choklad. Och så stod då en nattvardsstation mitt i det här. Och jag kände väldigt mycket av Guds närvaro trots att det var ganska mycket rörelse där längst bak i kyrkan. Så det var starkt, verkligen. Så att det här kan man leva länge på. Och otroligt imponerad. Då ska vi tala om temat förlorad och återfunnen. Och evangeliet handlade om en kvinna. Det är Jesus som berättar det här, som då har förlorat sitt mynt. En denar. Och då tycker man väl kanske det, hon hade ju kvar 9, så en lite svinn får man väl räkna med. Men en denar, det är alltså en dagsinkomst. Så att i vårt penningvärde så är det väl ungefär 1000 lapp. Så att det är ju inte försumbart. Och hon sopade jordgolvet. Jag kan sätta en kollekthund. Ingen av er har jordgolv. Hade jag stått i Kedilo, då hade det kunnat hända att några hade jordgolv. Så därför var det ju inte så enkelt med det här myntet. Och hon fick sopa ganska djupt ner i jordlagren för att hitta myntet. Och hon gav sig inte innan hon hade hittat myntet. Det här är en bild av Gud. Gud ger sig inte innan han har hittat de förlorade. Det kan vi ta till oss. Och då står det då det att det blir glädje bland Guds änglar över alla de som omvänder sig. Det här är ju ett intressant tema. Jag vet inte, har ni tagit del av det här med Jesus-trenden i samhället? Jag tyckte konfirmationen igår handlade mycket om Jesus-trenden. Utan tvekan. Det är ju så i Västeuropa. Det är ju den enda kontinent där kristendomen liksom har gått tillbaka. Alla andra kontinenter så går kristendomen framåt. Men i Västeuropa så har det varit så att det har gått bakåt tills nu. Därför att nu vänder det på bred front. Särskilt i England så är det en oerhörd förändring. Och inte minst väldigt många karlar, män, blir kristna. Det är fint. Samma sak i Tyskland. Och i hela Sydeuropa så vänder det för den katolska kyrkan väldigt starkt. Sen har vi den muslimska världen där det ledande landet är Iran. Många blir kristna. Vi hörde förra söndagen om Egypten där många ungdomar blir kristna. Det är ett muslimskt land. Och den största förändringen är i Indonesien. Det är det land som har flest muslimer i världen. Förra året så blev det 2 miljoner muslimer omvända till den kristna tron i Indonesien. Ska vi säga en sak om Israel också? Under det senaste årtiondet har fler judar kommit till tro än under hela tiden från den bibliska tiden. Så det är en oerhörd förändring. Och när judar blir kristna, då börjar de älska araber och palestinier som är kristna. Så det är liksom en förändring så att säga inifrån. Det är fint. Ska vi säga en sak till om Sverige? EFS hade en årskonferens. Och då hade man ett program just om Jesus-trenden i Sverige. Och då nämnde var det en kvinna från Örkelljunga av alla ställen. Ligger i Skåne. Hon var i 70-årsåldern. Hon berättade att hon hade blivit uppringd av en ganska ung kvinna i samhället som hade sagt: kan inte du starta samtalsgrupp om kristen tro? Och nu var de 5 stycken i den gruppen. Alltså, vi klarar inte Jesus-trenden om det bara är präster och diakoner som ska sköta det. Just det här med lekmän, det är fint. Så att man kan då säga det att glädjen är stor i himmelriket. Och ändå har jag ju missat en massa exempel, men vi kan ju inte ta hela kvällen och prata om väckelsen. Det går ju inte. Kan vi det? Sen har vi det här med änglarna. Ska vi säga ett ord till om det? De definieras på 2 sätt i Bibeln. Som starka hjältar som uträttar Guds befallning. Som så fort de hör ljudet av hans befallningar. Det är Saltaren 103. Alltså en skillnad på en ängel och en människa är att ängeln genast uppfattar Guds vilja och handlar. Vi är lite mer tveksamma och tröga. Det kan vara en skillnad. Sen har vi också änglarna som tjänsteandar utsända för deras skull som ska vinna frälsningen. Hebreerbrevet 1. Det var en person som fick en vision om himlen. Den här personen var med i en församling där det var lite halvdött. Och hon fick en vision av himlen. Där änglarna verkar vara väldigt sysslolösa. De stod och satt. Och så var det då någon som ställde frågan: varför är ni så sysslolösa? Och då fick hon svara att det är för att ni inte ber till Gud som kan sända oss ut i tjänst. Det säger ju lite grann. Alltså i många delar av världen så händer det oerhört mycket. Vi har pratat på vår tisdagsgrupp mycket om miraklerna som händer i Gaza och i Israel och Iran. Så änglarna är väldigt aktiva. Det var lite grann om dagens evangelietext. Vi ska gå vidare och titta på en annan text. Bara för att gå vidare i temat förlorad och återfunnen. Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den och gömmer den igen. Och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åkern. Vi nämnde den här bibelversen förra söndagen. Med en bra utläggning om att skatten är Jesus. Och det handlar om att hitta skatten. Man kan tolka den här versen på ett annat sätt också. Utifrån den här mannen som hittar skatten. Det står om honom att han med glädje går bort och säljer allt han äger Det är egentligen bara en person som det stämmer på. Och det är Jesus som har lämnat allt, dött för vår skull. Och då är då skatten, det är vi, var och en. Gudstjänstfirarna i Öjersjökyrkan, det är vi som är skatten. Och det har kostat Jesus livet för att vi som var förlorade blir återfunna. Alltså, man behöver liksom tänka på det, att det här med att bli vunnen, återvunnen, det har ett oerhört högt pris. Och det är Jesus som har betalat priset. Jag ska ta oss med på en liten utflykt utifrån det här med frågan om vad är meningen med livet? Det finns kanske något ljushuvud här i församlingen som har någon gång tänkt på den frågan. Upprinnelsen var när jag tittade på ett sportprogram. Jag skulle vilja rekommendera sporten för att man kan få vissa inblickar. Jag försöker övertyga min fru om att det är viktigt att titta på sport. Hon har inte blivit fullständigt övertygad. Det handlade om en fotbollsnörd som sa så här då i TV. Meningen med livet är fotboll. Och sen rättade han sig och sa, en stor del av meningen i livet är fotboll. Och jag tänkte vidare, vad är meningen med livet, tänkte jag. Vad skulle vi svara? Jag tror en del skulle säga det, att det är viktigt att göra avtryck i livet. Arbetet, engagemanget, det är viktigt. De flesta av oss skulle någonstans hamna i kärlek, gemenskap. Det är meningen med livet. Och då tror jag att vi börjar närma oss. Paulus uttrycker sig så här i 1 Kor 13. Han talar om tro, hopp, kärlek. Dessa tre. Och störst av dem är kärleken. Det läser man nästan vid varje vigsel. Och då är frågan, vad står kärlek för? Och det är en huvudpoäng. Alltså, på grekiskan så finns det tre ord för kärlek. Vi har ordet eros. Betyder erotik. Vi har Philadelphia. Eller som pingstvänner säger, Philadelphia. Det betyder mänsklig kärlek. Mänsklig ömkan. Och sen har vi det tredje ordet, agape. Som står för Guds utgivande kärlek. Och i grekiska, när Paulus säger att störst av allt är kärleken, så är det då agape. Alltså Guds utgivande kärlek. Och då ser vi då en person framför oss, och det är Jesus själv. Alltså, vad är djupaste meningen med livet? Jo, det är att ha en frisk relation med Jesus. Det är den djupaste meningen med livet. Och har vi det, så färgar det av sig på alla andra viktigheter i livet. Allt som ger mening. Våra relationer, vårt arbete, vår tid. Men det är själva poängen. De här reflektionerna kom till mig när jag tittade på sporten. När den här nörden sa att meningen med livet är fotboll. Alltså, det är intressant med Guds ande som kan ge associationer. Och sen måste jag då säga det att jag tyckte det var mäktigt när Ronaldo spelade i Saudiarabien. Han gjorde korstecknet och det blev ju ett himla liv. Alltså de reagerade, hela Saudi skakades av detta korstecken. Och jag tänkte, vad härligt, vad korsets kraft. Det får man då en liten sportsändning. Härligt. Förlorad och återvunnen. Nu ska jag ta er med på en vigsel jag hade i Stockholm. 98. Vigseln mellan en börsmäklare och en gospelsångerska. Kärleken har många vägar. Det var ett väldigt påkostat bröllop. Och en tv-kanal följde några brudpar med ganska olika förutsättningar. Skulle göra en serie om detta. Alla på det här bröllopet, där jag då var vigselförrättare, skulle ha frack, alltså männen. Och sen hel lång klänning. Och jag var bjuden på festen efteråt och skulle egentligen haft kaftan. Men den hade krympt. Så jag hade en mörk kostym och så rumkrage. De kunde inte kasta ut vigselförrättaren. Och det var ju då otroligt tjusigt och festligt. Och jag tänkte att det här det är ju väldigt mycket yta. Alltså ni vet hur det är med förutfattade meningar. Jag tänkte det att det är nog mycket yta. Och sen då kom vi ju då fram till det här momentet när brudens pappa skulle ha tal till brudparet. Kanske är några till än jag att tala till vår dotter som gifter sig. Och det var ett oerhört kort och intensivt tal. Jag kommer nästan ordagrant ihåg vad han sa. Han sa då dotterns namn. Och så sa han så här att jag vill be dig om förlåtelse när du växte upp. Så var jag sällan närvarande. När du behövde din pappa som mest så fanns jag inte där för dig. Och så satte han sig. Det var nästan omöjligt för någon annan att säga något vettigt efter det. Ja. Och jag gick omkring och minglade omkring i mitt mörka kostym och rundkragen. Och det var oerhört mycket samtal om förlåtelse. Jag har haft mycket samtal på kyrkaffen. Mycket fin kontakt med människor. Men det här var speciellt. Så ibland när man tycker ytan talar emot något djupare så kan det vara världens tillfälle för Gud och den helige ande. Det är intressant hur kanalen skulle hantera detta. Så jag vände var ju några programkvällar om de här olika bröllopen och även det här rika bröllopet. Och inslaget med pappan kom aldrig. De hade klippt bort det. Sen. Så svenska folket missade en otrolig ögonöppnare. Alla de här trasiga relationerna mellan föräldrar och barn. I alla fall så var det så att 5 år senare så kom jag som präst till Ås stiftsgård. Det var 93. Så fick jag ett infall att jag i predikan skulle ta upp det här exemplet från bröllopet i Stockholm. Jag fick vara lite försiktig med Stockholms exempel på västkusten. Men jag tänkte att det här talar så starkt så att även bohuslänningarna sväljer det här. Och jag berättade ungefär som jag har gjort nu. Och så var det då så att efter gudstjänsten så ser jag en ung dam komma fram. Jag känner igen henne. Hon är syster till bruden. Hon var på tillfälligt besök på västkusten. Hade tittat i predikoturerna och sett mitt namn. Läs predikoturerna. Så vi fick lite upprättelse. Hon hade ju också fått tillbaka sin pappa samtidigt. Bruden hade fått sin man och sin pappa tillbaka. Förlorar och återvunnen. Alltså, idag är det en väldig rörelse ute i världen. Och även i Sverige. Kanske den starkaste som vi upplevt. Det är många förlorade som kommer tillbaka till tron. Och min erfarenhet är ju det att för somliga så tar det ganska lång tid att bli återfunnen. Men kvinnan i texten gav sig inte till dess att hon hade funnit. Och Gud gör det inte heller. Sen är det änglarnas glädje, änglarnas verklighet. Där med att Jesus har betalat priset. Vi är värdefulla. Det här har ett oerhört högt pris. Jesus har betalat priset. Och sen hade vi exemplet då från Stockholm. Om att även när det är mycket yta så kan det hända oerhört starka saker under ytan. Det är lite tankar om att vara förlorad men att bli återvunnen. Och den största garanten är då Jesus som har betalat med sitt liv för att det här ska bli möjligt. Nu ska vi sjunga min favoritsång. Jag älskar dig.